Värvet görs i samarbete med Acast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Marit Bergman, den här glada tjejen som bara studsar upp och ner och har så mycket energi. Och då blir jag så här, vadå? Jag är ju asdeprimerad. Och sen så nästa så här, Marit Bergman, den deprimerade tjejen. Så jag bara, fast så jävla deppad är jag inte.
Värvet. 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 Värvet.
Att säga att det har varit tyst om Marit Bergman de senaste åren är lite av en överdrift, men det har gått nästan 7 år sedan hennes förra album, The Tear Collector. Och vad som har hänt under de där 7 åren ska vi prata om alldeles strax. Klart är att även om hon inte gjort så mycket väsen av sig som artist, så har hon engagerat sig på annat sätt. Hon har varit en av förgrundsgestalterna för Popkollo, ett initiativ för att främja kvinnor i musiklivet, och som idag har verksamheter från Malmö till Umeå. Och på Twitter har hon visat på starkt engagemang, något som i hennes fall inte bara stannar vid det. Hon gör faktiskt något, som låtskrivare, workshops på flyktingboenden och sådär. Men nu är hon tillbaka med en ny skiva, sitt 5:e album, som av allt att döma ska heta Molnfabriken. Och när hon kom till mig för några veckor sedan var albumet nästan helt klart. Hon låter helt ny. Det är inte bara det faktum att hon sjunger på svenska som är nytt. Hon sjunger också på ett helt nytt sätt, och det ska vi också prata om. Och intervjun ni ska få höra nu är en av dem där jag har haft roligast, vilket nog kanske hörs. Eventuellt för mycket, hoppas inte det. Jag i det här fallet heter Christoph Triumf. Du lyssnar på Värvet som görs i samarbete med Acast, avsnitt 207. Marit Bergman, varsågoda. Jag tänkte att vi eventuellt skulle lansera ett nytt moment i Värvet idag.
Ja.
Vi har lagt fram vykort, apropå att kommunicera.
Ja.
Så jag tänkte att om det känns rätt så kunde vi... Nu, det finns alltså, man behöver inte ta den där nakna ungen. Det finns...
Får man skriva till prinsessan Madeleine?
Ja, fast det, tror inte hon tycker att det är konstigt om hon får ett vykort till sig själv?
Alltså, på sig själv?
Ja, här är den här gamla bilden av dig.
gud.
Ja, men jag hittade de här i en affär i Alvik, här i Västerort. Att kolla, Dalarna.
Ja, men alltså, jag borde veta vem typ det där är. På riktigt
han,
alltså.
Han som kör alltså.
Ja, nej, men det bara att han ser säkert helt annorlunda ut nu. För det här är väl bara från 70-talet liksom.
Du har hittat ett vykort med en lång...
En båt.
Dalarna, kyrkbåt på Siljan heter vykortet. Okej.
Du, får jag bara fråga innan vi börjar på riktigt. Och det här är ju väldigt ofint. Men du har något slags... alltså, är du allergisk mot något?
Ja, det är psoriasis.
Ja. Aha, och det har man liksom.
Det har man.
Jag fattar. Ja. Men då kan man åka på läger, har jag förstått.
Ja, man kan åka och sola om man har tid.
Eller så kan man leva med det.
Ja.
Har du jobbat med det?
Ja, periodvis. Okay. Just nu, för nu fick jag så här, jag hade halsfluss vid midsommar. Och då kan det liksom utlösa ett helt så här vansinnesutbrott.
Okej.
Okay. Och det fick jag. Och sen så ska jag egentligen gå på solbehandling nu för att det ska försvinna. Men... Det är rätt omständigt för att du måste... Det blir som ett halvtidsjobb. För du måste göra det minst 3 gånger i veckan för att det ska vara någon vits med det. Och då måste du ta det till enskede och vara i enskede och åka ifrån enskede. Så då är det så 3 timmar, 3 dagar i veckan som man ska ägna åt det. Så.
Ja, det låter jättekrävande.
Ja. Ja, kanske gör det någon gång när jag orkar.
Jag fattar. Mm. Men då borde du ju bo någonstans där det är varmt.
Ja.
Eller soligt i alla fall.
Ja, saltvatten.
Ja, är det också bra?
Ja.
Okay.
Men man kan ju inte låta liksom, sitt livsöde styras av en sån grej. Alltså man kan ju det om man har cancer eller liksom, om man skulle dö annars.
Ja.
Så, men jag kommer ju, det är inte dödligt.
Nej, men jag vet inte. Alltså ibland så tror jag att jag har fått en släng av psoriasis, men det kan man inte ha, va?
Jo.
Okej. Okay. Ja. Antingen ha...
Absolut.
Aha.
Kim Kardashian har psoriasis.
Okej.
Okay. Hon tog en bild på ett jättegulligt litet psoriasisutslag i formen av ett hjärta.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Ja. Nej, men det är asvanligt. Det är så här, jag tror det är typ 10% av befolkningen som har det i en eller annan utsträckning.
All right.
Men det är ganska få som har det grovt. Sen kan du ha så här mycket under en period i livet och sen kan det försvinna. Mitt försvann helt när jag var gravid till exempel.
Men då har du någon hormonellt...
Ja, precis. Ja.
Vad intressant.
Så då skulle jag vara gravid hela tiden då, för att det skulle...
Vad håller du ifrån det då?
Ja... Det tycker jag inte vi pratar om.
Jag förstår.
Ja.
Ja. Men man kanske skulle kunna få något D-hormonet i pillerform.
Ja, det finns en... Gud, vad länge det blev prat om det här nu.
Förlåt.
Men det finns intern med grejer du kan käka. Men det har jättemycket biverkningar.
Jag fattar.
Ja,
Ja intressant. Ja, det är otroligt mycket andra saker som jag vill prata om.
Eller hur?
En hud.
Ja.
Egentligen.
Men vi kan ju prata om min fantastiska hy i ansiktet.
Ja, den är fantastisk.
Jag har otroligt bra hy.
Ja, det har du.
Ja. Mm. Tack.
Mycket bättre än
till exempel min.
Ja, det är väl också ganska bra. Nej. Men jag har lite bättre.
Mm.
Alla har ju något, någon bra grej liksom, mm. som kommer med generna. Eller vad det är. Och min är min fantastiska hy i mitt ansikte.
Ja, den är 5+.
Ja, eller hur? Tack.
Mm. Jag kommer ihåg...
Vad skönt att man inte behöver fiska efter komplimanger här. Utan det är liksom
nej, nej. Det är bara öppet spjäll. Mm. Jag kommer ihåg när Emil och du träffades, då jobbade jag med honom. Jag kommer ihåg att han snackade väldigt mycket om din ansiktshy.
Ja, såklart.
På måndagsmötena. Ja. Nej, det, jag vet inte faktiskt.
Nej.
Jag minns inte det. Men du, hur mår du annars?
Egentligen mår jag jättebra. Mm. Just nu har jag varit förkyld och fått lite svårt att sova. Ja, men liksom i det stora hela är jag på en bra plats i livet. Men just nu är det förkylt och lite dåligt med sömnen. Men jag fick ett piller av min granne igår.
Okej.
Så nu mår jag toppen.
Alltså
ja, precis. Ja.
Du kan få hur mycket du vill av mig.
Ja. Ja, men jag har en kran hemma liksom. Det okej. Är lugnt.
Mm. Jag är stashad annars. Ja. Och det värsta är att jag håller på att bli... Jag slutade precis med antidepp.
Ja.
Och nu känns det som att jag håller på att börja med sömntablett.
Åh nej. Ja. Mm. Vad ska du göra åt det då?
Jag tror att
för det är en jättejobbig väg att vandra.
Ja, nej, det där kan jag inte hålla på med så länge. Jag tror att jag ska sluta äta på kvällarna. Eller försöka äta liksom middag. Och äta mycket middag. Så att jag inte behöver äta dem mer sen.
Okej, du tänker att det är maten som är roten.
Ja, det tror jag.
Du dricker ju inte alkohol redan. Nej. Så det är ju en bra grej.
Det hade annars varit en bra grej, tror jag. Alltså, ta ett glas vin och sen slockna.
Kanske, fast... Ja, precis. För sen så... Det stör ju, liksom. Grejen att jag har haft sömnproblem av och till sen jag var... Alltså, bebis, typ.
Okej.
Så att jag vet ganska mycket om det här. Men en av de grejerna är ju alkohol. Jag håller inte på med alkohol. Och det gör du ju inte redan. Så det kan du tänka bort. Och sen träna gör du ju redan.
Mm.
Gör det innan 6 på dygnet.
Bra. Mm.
Är viktigt.
Köpte en träningsarmband idag.
Okay.
Så att jag ska veta...
Ställ in den då, så att det inte... Så att den säger att du slutar träna 6.
Mm, bra.
Ja, inget koffein.
Nej, det är lugnt.
Typ en kopp på morgonen kan du ju dricka. Men sen får du ju faktiskt skita i det.
Mm.
Inget tv, inget sociala medier, inget dator efter 6.
Nähä, lever du så?
När jag kommer in i de här svingarna att jag får svårt att sova, då hjälper ju det. Att,
okay.
Alltså, om jag är duktig då. Mm. Och så är det inte... Jag är den som brukar lägga barnet hemma. Och om jag då, efter att jag har gjort det, gör andra saker, som till exempel läsa en bok eller så, då brukar det vara rätt lugnt att somna. Men om jag ger mig in i det igen, så här, öppna telefonen eller datorn eller så, då kan det vara rätt kört. När det är sådana här perioder som det är nu, när det är väldigt mycket att göra, väldigt mycket att tänka på. För då är det som att, alltså, man håller på med allt det där och liksom hjärnan är aktiv. Och sen så är det så här, ja, och nu ska du stänga av dig inom loppet av en halvtimme, annars tänker jag ge dig ångest liksom. Så det funkar ju inte. Så alla sådana så här, all den typ av input som är liksom för rörig får du ju lägga ner då.
Mm, det är smart.
Ja.
Det här var elegant av dig att du fick dig att handla lite om mig fast du berättade väldigt mycket om dig själv egentligen. Jag läste någonting om det just, att det där ger dig mycket oro att du inte ska kunna sova.
Ja, precis. Men jag har haft jättemycket problem med det i mitt liv. Så men här blev det mycket bättre. Alltså det har blivit bättre lite successivt. Det började med att jag skaffade en hund. Och då fick rutiner och fick vara utomhus liksom mycket på dagarna.
Hampus. Mediekändis.
Mm. Ja, exakt. Och sen så blev jag gravid. Och då fick jag så mycket sån här sömnhormon. Så att då kunde jag liksom däcka varje kväll. Då kunde jag liksom sova jättebra när jag var gravid. Och sen... Var det som, även om ja, men han, i början han vaknade ju liksom var tredje timme och ville käka och sånt där. Men det var som att jag ändå utarbetade någon slags strategi för det där och kunde sova när han sov. Så då han typ lärde mig att somna. Så.
Mm.
Och sen har det faktiskt varit rätt så långt med det där de senaste åren. Det är nu som det har kommit, för att nu är det så jävla mycket att göra.
För nu ska du...
Nu är maskinen liksom igång. Nu ska jag in i skärselden igen.
Hur känns det då?
Känns för det första otroligt skönt rent typ feng shui-mässigt för min hjärna att bli av med de här låtarna.
Okay.
Som har gått och liksom rört omkring i mitt huvud de senaste 5 åren. jätteskönt. Det är som när jag börjar mixa, vilket jag gjorde, allt är inte färdigt än, men jag mixade 3 låtar i början på sommaren. Och då var det som att jag lättade så här 10 meter för varje låt som jag mixade klart. Så det är otroligt skönt att få liksom lite ordning på det där. Och sen känner jag också att det känns liksom roligt att se, att det blir spännande att se hur det tas emot på något vis.
Jag tror att du kan vara, se fram emot det med tillförsikt.
Ja, jag hoppas det.
Det lät otroligt bra, det lilla som jag har fått höra.
Mm.
Eller de
tack.
Två. Ja, men tack själv för fan. Mm. Mm. Ja, nej, det är härligt. Men sen skulle jag också bara vilja säga en sak. Jag har tänkt på det här med när man så här suggererar fram saker hos sig själv.
Mm.
Sen förstod att höstdepression kan vara en grej.
Mm.
Så har jag alltid tänkt att jag är en sån som blir deprimerad på höstarna.
Mm.
Och då blir jag ju det.
Ja.
Varsågod.
Snitpodden. Mm. Med Kristoffer och Marit.
Mm. Mm. Fast grejen är ju den att jag är lika jävlig med det här. Det är ju skitvidrigt att ha massa. Alltså, jag kan ju inte pussa mina familjemedlemmar längre. Eftersom det är, liksom, det är bara hår i hela ansiktet.
Men kan du inte raka det då?
Jo, det kan jag. Men jag vill inte.
Nej.
Jag är inne i någon slags. Jag träffade en farbror häromdagen som. Han hade liksom bara sett mig på bild förut. Han skulle intervjua mig. Ja. Till någon så här ledarskapspodd. Men så blev han så bekymrad när han såg mig. Så, det var så mycket hår och skägg och så svarta kläder.
Jag tänkte att du hade gått ner i lite då.
Ja.
Liksom. Det betyder det för honom.
Ja, exakt. Och jag tror att han har lite rätt i det.
Du vill skydda dig från omvärlden.
Exakt.
Medelst skägg. Man skulle ha skägg alltså.
Precis. Och tydligen så är det också svart en skydds.
Ja, men det kan jag tänka mig. Man syns ju inte så bra liksom. Så man slipper stå ut, man slipper bli tittad på. Och det är ju asjobbigt att bli tittad på när man mår dåligt.
Men det är ju också härligt när man mår bra.
Ja, då är det jättekul.
Svårt det här.
Nej, fast du får ha svart när du mår dåligt och så får du ha så här rött när du.
Ja, det är sant.
Mm. Signalrött.
Mm, men du är inte så du känns ju som en så här färgglad person.
Ja.
Men har du svartklädda dagar också?
Nej.
Men du har dagar när du inte vill bli så.
Ja, absolut. Ja, men jag har haft en ganska lång period från att vi flyttade hem från USA, vilket ju nu var länge sedan.
Hur länge sedan är det?
5 år sedan. Mm. Men så var det ganska lång tid där, flera år, när jag kände att, så här, att jag inte hade. Jag hade liksom visste inte riktigt vad jag hade att komma med och vad jag hade att presentera och erbjuda. Och så är det en konstig grej också att på något vis, när man har levt ungefär 10 år, att alla du träffar vet vem du är innan du vet vilka de är och så vidare. Och att du är van att vara i centrum och så vidare. Och att du också hela tiden har grejer på gång som du kan säga, men jag har gjort det här nu och nu ska jag på den turnén och nu ska jag spela med den här och shalala. Och sen så hade jag ju inte det liksom, när vi flyttade hem därifrån. Du gjorde ju som ingenting.
Ja, fast i New York så, alltså det kanske du ser som en annan.
Ja, precis. Där är jag ju också en annan. Men då blir det som att där kan man på något vis mer hitta på en karaktär. Och det räcker jättelångt att bara säga att du är så här Swedish popstar. Så får du jättemycket. Ja, man kan vara liksom spännande och intressant fast de inte vet vem man är.
Ja.
Vad jag skulle komma till tror jag är att. Men jag var nog i en period då när man kände typ att jag gick inte ut för att jag visste inte vad jag skulle prata med folk om när jag inte kunde prata om vad jag håller på med. Och sen också men tappa helt modekänslan för stilet liksom. Men att det var okej. Alltså det var en ganska härlig period ändå där jag utgick väldigt mycket från att jag spenderade väldigt mycket tid i Bredäng med min hund och mitt barn. Och inte så mycket tid på andra ställen. Liksom. Och liksom knöt mig lite inåt istället, vilket var mysigt. Men nu håller man ju på att liksom ömsa skinn lite för att ge sig in i hela den här rollen som är att man ska vara liksom popstjärneläget snart på igen. Och det är jätteintressant, för jag har märkt så här hur. För typ för bara ett år sedan så kunde det verkligen vara så. Då kunde jag gå in i ett rum. Och ingen brydde sig. Alltså verkligen ingen. De tittade hellre på mina snygga okända kompisar än på mig. Och sen nu så märker jag, utan att jag gör någonting aktivt för det själv, så blir det mer så här, mer och mer i situationer att folks blickar vänds mot en.
Fast
när man kommer in på. Alltså för man projicerar helt andra saker liksom.
Jo, men är det inte så. Du då?
Det är ju jag. Ja, 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 absolut, det är bara jag. Ja. Men jag gör utan att jag tänker på det här aktivt så händer det på något vis av sig självt. Liksom. Mm. Jag tycker det är intressant när man pratar om att ha utstrålning eller att ha det eller whatever liksom, som man kan tro är en magisk grej som finns eller så finns den inte. Men jag kan säga att den kan både finnas och sen inte finnas och sen finnas igen.
Ja, men så är det ju. I de situationerna handlar det egentligen inte mest om att vara självklar.
Ja, absolut. Det gör det.
Du vet på något sätt vad du är där för.
Ja, exakt.
Och du är inte som, men det där kan jag relatera till jättemycket när man inte... Du blev ju känd mycket, mycket tidigare än jag.
Aha.
Men jag har ju blivit det nu lite. Det är svårt att förhålla sig till, tycker
det är
jag.
Det tog lång tid för mig i alla fall. Nu känner jag mig helt lugn med det. Nu är det typ bara roligt. Sådär. Folk känner igen en eller säger någonting. Ja, ah, kul. Så. Mm. Det var också lite perspektiv på att bo någonstans där då inte var en popstjärna. Om jag inte berättar det för folk. Så, och sen flytta hem igen och inse alla de goda sakerna som faktiskt kommer med att ha en plattform. Liksom. Det är helt fantastiskt. Jag kan så här ringa runt och försöka få något gjort och folk vet vem jag är på förhand, vilket gör att jag kan styra upp grejer mycket snabbare. Att man hör folks öra från början, det är ju en fantastisk grej liksom. Själva den grejen i sig är ju superlyxig faktiskt.
Jo, den där höstgrejen.
Mm.
Jag på något sätt hade bestämt mig för att jag är en sån som blir deprimerad på höstarna. Mm. Och så kom du in och sa så här, fan, för det är ju vidrigt väder idag.
Mm.
Och nu vet inte jag när den här intervjun kommer ut. Men det är ju en sån här novemberdag som inte blir ljus.
Det är den gråaste formen av november.
Exakt, för att alla blad som var färgglada, de har ramlat av nu.
Ja.
Så att det är liksom, den glamorösa hösten är över.
Ja, precis.
Och du
nu är det bara för oss höstkondensörer.
Exakt. Ja, just det. Precis. Ja, vi medgångssupportrar, vi har lämnat sedan länge.
Ja, exakt. Mm. Men nu är det för oss som verkligen omfamnar detta med höst. Mm. Nu är det vår tid. Liksom.
Och berätta, liksom, för du sa att det har inte alltid varit...
Nej, det har kommit med åren, ser du.
Mm. Har du med hundägandet?
Ja, det tror jag. Absolut. För att det blir ju... Alla årstider är ju liksom spännande när man har ett litet djur som ska ut varje dag.
Mm.
Så... Ja, det har säkert med det att göra. Eller något. Men jag tycker det är jätteskönt.
När åt Hampus bajs senast?
Ja, det var nog inte så länge sedan.
Gör han det ofta?
Alltså han nosar ju rätt på sin människobajs.
Ja.
Det är lite äckligt.
Ja, det tycker jag är jätteäckligt.
Ja.
Varför äter hundar bajs?
Ja, det finns, alltså det jag har hört, det är en teori som verkar jättekonstig, men att de äter bajs och liksom gärna de gosar ju in sig i det, liksom, rullar sig i det och så, för att de typ ska kamouflera sin egen doft på något vis.
Okay.
Men jag tycker inte riktigt att det makes sense, för sen är de ju jättenoga med att liksom inte bajsa på sitt eget revir. Liksom.
Okay.
Och så. Mm. Alltså, jag vet inte. Men det är äckligt, är det.
Mm, det är det. Men du älskar den lilla krabaten ändå, eller?
Ja, alltså han är ganska jobbig, men det har inte så mycket med bajsrullning att göra. Det är att han är så vaktig liksom. Han har missförstått sin uppgift i familjen.
Okej. Okay.
Mm. Vilket är lite besvärligt. Jag älskar honom ändå, men det kan vara rätt så jobbigt.
Du var gäst i en annan podcast som hette Björn och Benny, tror jag.
Ja, och då... jag har inte sett honom själv hela tiden.
Jo, fast det hörde man inte så mycket av. Nej. Men det var mycket din interaktion med hunden.
Ja, precis. Tyst.
Exakt.
Tyst. Ner, hit.
Det var lite konstigt. Det hade varit... Jag vet inte om de klippte bort skällningarna då, men behöll dina kommandon. Så du framstår ju som lite sinnessjuk som säger åt honom hela tiden. Så här, tyst! Jag har inte låtit på evigheter för fan.
Nej. Okej, var det så det blir alltså?
Jag vet inte.
Fast sen blir man ju också lite så här överkänslig på, kanske då. För att det är ju pinsamt att ha en hund som håller på och skäller ut folk liksom, och har sig. Så då kanske man på något vis, lite som jag tycker också man kan bli med barn, att när man befinner sig i ett rum där det finns andra människor som man inte känner, att då blir man kanske extra noga med att visa att man är en duktig matte eller duktig förälder som minst han inte låter sitt barn eller hund ta över stället liksom.
Just det. Mm. Så. Absolut. Jag lyssnade på, jag tycker han är duktig, Martin Wiklin, som gör lördags- eller söndagsintervjun i P1. Jag kommer inte ihåg vilken veckodag det är. Jag tror det är söndagsintervjun som är liksom något, ja, lite som det här formatet. Mm. Och så hörde jag honom intervjua Alice Teodorescu, heter hon. Mm. Otroligt härligt skånska. Jag älskar sån där lundaskånska som är...
Hon pratar det, ja.
Ja, hon pratar som Gabriella Håkansson, heter hon, va? Som brukar vara med i Spanarna.
Spanarna, mm.
Jag tänker på Dalarna. Jag har mer och mer insett att så mycket bra kommer från Dalarna. Sådär. Så.
Är du tokig?
Nej, men det, jag tänkte att vi skulle prata om Dalarna också. Det där, okay. Jag läste ur mitt eget manus, men bara för att visa. Mm. Han hänvisade flera gånger i den här intervjun till hennes sommar. Och jag kommer också göra det, fastän ditt sommarprat är så gammalt.
Mm.
Men det är ju för att det är en så himla bra källa till research sommar. Mm. Därför att du har ju på något sätt skrivit det i princip själv, antar jag. Det som är intressant med ditt sommar är att du börjar med att prata om avund i det.
Mm.
Och värvet var tänkt att det skulle handla om avund. Mm. Du är så öppen med din avund där.
Mm.
Och du namnger några som du avundas. Men jag tänker, dels så skulle jag bara vilja kolla ifall du fortfarande liksom... Är du fortfarande avundsjuk på Jens Lekman?
Nej.
Nej? Okej.
Okay. Det känns överhuvudtaget som att det där sommarpratet, det är, för mig är det så otroligt gammalt. Alltså att jag verkligen inte alls tänker på de där grejerna på det sättet som jag tänkte då liksom. Mm. Alls. Det är en helt annan plats i huvudet. Och sen är det en märklig tid att få sommarprata i också när man är, vad var jag då, 28. Och att vara den person som jag är. För det är inte så att jag har en liksom, unik historia att komma med.
Nej, du var 30. För det 30. Var 2005. Det är exakt 10 år sedan.
Så det är liksom, jag är fortfarande ganska ung då. Så att man är inte så här att man är så pass ung så att du har inte det här liksom, du kan inte vara så en vis person som ser tillbaka på livet och ger råd typ. Och jag är inte heller så pass, alltså min historia är inte så unik i sig så att den räcker för att göra ett sommarprogram. Så vad ska man göra liksom? Så det blir ju som ett litet så här bara collage av hötterättare, liksom ditten, datten. Så, så. Men nu känner jag, om jag skulle göra det nu börjar jag bli lite så här gammal räv som kan sitta i en så här Chesterfield-fotölj och skrocka liksom.
Mm.
Så nu skulle jag nog göra lite mer åt det hållet.
Alltså något slags, att du skulle berätta för kidsen.
Dela med mig av mina erfarenheter.
Mm. Okay.
Så, mycket mera.
Efter den här skivan som kommer nu, jag förutspår att du får nog snacka i sommar.
Mm.
Jag tror det är dags igen.
Ja, det verkar rimligt.
Ja, jag tycker också det. Mm. Jag tyckte ändå på något sätt att det var... Även om det var ett tidsdokument, men det var ju ändå liksom... Det kanske kan få vara det också.
Mm. Ja, precis. Ja, men det är inte så att jag så här skäms för eller tycker det är dåligt eller så. Jag gjorde väl det jag kunde utifrån de förutsättningarna som jag hade då. Liksom.
Mm.
Så.
Men vad fan, det är skitsvårt att skriva ett sommarprat. Ja.
Mm.
Jag har gått runt och varit lite bitter för att jag inte...
Ja, det där har blivit din grej som du tänker på mycket, eller hur? Det med sommar.
Gud, det verkar som att du lyssnar.
Jag har lyssnat på nästan, alltså på riktigt, jag har lyssnat på nästan alla varvet avsnitt. Kanske typ missat 3 eller 4.
Vilka 4 då?
Vet inte riktigt.
Okay.
Men några av de första tror jag att jag har skippat.
Mm. Men, okay. Ja, men då var det kanske lika bra.
Ja, men sen har jag nog hört alla.
Varför det?
Tycker det är bra.
Tack. Vad härligt.
För er som lyssnar nu då, så är det liksom, i det här i ateljén så finns det en hov. Som liksom går, så står det på bordet, placerad i som en liten, ett litet ställ har vi åt den. Och sen så flyttar vi den fram och tillbaka mellan oss. Så den som behöver fiska komplimanger för tillfället, den får hoven.
Ja, det är som en, ja precis, det är som en liten korrekt hov kan ni tänka er.
Ja, precis. Men en sån skulle man ju ha, det skulle vara jättebra ju. Så för ibland behöver man ju det. Man behöver en komplimang då och då. Och det är inte så lätt för andra att veta när man behöver en komplimang och när man kan ta en komplimang. Liksom.
Nej.
Men om man då har en, liksom, en liten...
Som en selfie-stick ungefär.
Exakt. Mm. Men är inte selfie-stick en symbolisk hov?
Jo, det är det ju.
Man,
det är
helt man använder den för att fiska komplimang.
Verkligen.
Ja.
Ja. Ja, det är kanske en affärsidé. Om man, alltså, för en selfie-stick i sig, va? Det är väl egentligen bara att vi börjar sälja ett litet nät till den. Som har byggt om det till en kollektor. Precis.
Men jag ser det framför mig. Det är jättefint. Jag tänker med en sån här hov som är lite så här som barn har på stranden. Mm. Som är kanske lite rosa. Och
just det, precis.
Mm. Jättefint. Mm.
Hur som helst. Nej, men det var ju jätteroligt att höra. För jag har haft lite problem med liksom... med komplimanger också. Att jag har haft svårt att få dem att gå in. Och det där tänker jag att du kanske kan säga någonting begåvat om. För att, hur känner du? Alltså, blir du alltid glad av komplimangen?
Ja, principiellt ja. Men det är klart att det är så här, i perioder kan det betyda mer eller mindre. Och i perioder kan jag göra mig mer eller mindre beroende av den sortens liksom bekräftelse också. Jag kan nog, om jag ska vara helt ärlig, så här, under en period när det var, när jag var som så här hetast och det var som absolut mest ståhej kring mig och väldigt många hörde av sig och sådär, då kunde det nästan bli så här att jag blev så här kräsen på komplimanger. Mm. Att jag bara, ja, om någon skrev något snällt, så bara, ja, fast det där, ja, fast nu har du fattat mig lite fel liksom. Så. Mm. Vilket är ju helt bananas liksom. Och sen kan man kanske liksom några, de som man tyckte, ja, ni har fattat mig. Och när de liksom visade det i sina brev, då kunde jag bli jätteglad och känna mig stolt liksom. Men det där har väl också att göra med så hur, hur bra man är på att separera sitt faktiska jag och sitt offentliga jag liksom. För det blir ju, alltså det går ju aldrig, jag kommer ihåg så här, från början då när jag började släppa skivor och fick en publik och så vidare och folk skrev om en och sånt, så då var det som att jag alltid försökte parera den mediebilden hela tiden, för att den kändes ju inte sann liksom. Men den, det är klart att den inte är sann, alltså självklart inte, eftersom så här, en människa är 100% och sen så det som kommer fram utåt är ju en liten liten del av den liksom.
Men kan du,
det är kanske 2-3% då, som kommer fram på något vis, och då tänker jag nu, tänker jag så här,
förlåt, men ja, vad betyder det att du parerar den?
Parerar, att om det är så här, Marit Bergman, den här glada tjejen som bara studsar upp och ner och har så mycket energi, och mamma, och då blir jag så här, vadå, jag är ju asdeprimerad liksom.
Okay.
Och sen så nästa så här, Marit Bergman, den deprimerade tjejen, så jag bara, fast så jävla deppad är jag inte ändå.
Okay.
Alltså, att man håller på så liksom, hela tiden.
I typ i intervjuer och så, eller?
Ja, och i hur man presenterar sig själv liksom.
Jag förstår.
Men nu tänker jag att det är, att jag ser det mycket mer för vad det är. Så om folk fattar det lite fel, eller om jag tycker att de tolkar mina låtar på ett sätt som det inte var menat, så här, det är skitsamma liksom. För det blir som, så fort du, just den musiken och så, då är det så här, när musiken bara finns hos mig och i mitt huvud eller i min dator liksom, då är det ju mitt. Men så fort jag lämnar det till yttervärlden liksom, då är det ju inte mitt längre. Och då är det ju upp till alla andra att ta till sig det på vilket sätt som de kan liksom.
Mm.
Och jag kan inte göra så mycket åt det där liksom. För jag tänker att det blir, att man kan må rätt dåligt av att försöka hålla på och fixa till det där hela tiden. Och liksom skapa en osäkerhet hos mig själv liksom, vad det är jag verkligen håller på med.
Jag kan inte alls relatera till det faktiskt, inser jag.
Man måste inte kunna relatera till det allt alla säger hela tiden.
Nej, fast jag önskar ju det.
Fast det kan man ju inte, så är det. Man måste inte kunna förstå och relatera hela tiden för att acceptera.
Nej, jag accepterar att du känner så.
Tack.
Ja, nej, men jag, och på ett sätt så kände jag lite grann så här. Jag satt till min grannes stora glädje, obs ironi, och vrålade I Will Always Be Your Soldier vid pianot här innan du kom.
Är det sant? Vad fint.
Ja, fast då tänkte jag så här, jag hade någon idé om att vi skulle, jag har ofta sådana idéer, att vi ska, att vi skulle spela den tillsammans.
Ja, kan vi göra.
Jag tror inte det.
Varför inte då?
Ja, men jag vet inte. Det kommer inte låta så bra,
tror jag. Det spelar väl ingen roll.
Vi får se.
Ja.
Men sen så kände jag också att det var, alltså jag tycker ju verkligen att den är helt fantastisk låt.
Tack.
Den är jätte, den, ja, men så kände jag också så här, fast det där kan jag inte prata med henne om, för den är så gammal.
Ja.
Så att då det känns liksom oproffsigt att vara.
Ja, jag fattar, men vi kan ju prata lite om det, sen kan vi ju prata om andra saker också. Mm. Men för faktum är ju så här att det är ändå en låt som har betytt jättemycket för många människor. Och den har liksom, det är massa människor som har tatuerat in den texten på sina armar liksom. Och då kan jag, å ena sidan kan jag vara så här, ja men hallå, det var ju 100 år sedan och liksom jag är en annan nu och så vidare. Men så tänker jag också utifrån att någon gång under sitt liv har varit en person som skriver låtar som andra tatuerar in på sina armar. Hur fantastiskt är inte det liksom?
Det är asmäktigt.
Sådär.
Just det, jag skulle så gärna vilja prata om Dalarna, för att jag så, vi gör det strax. Jag funderar på en sak apropå det här med piano.
Mm.
Också, jag funderade på, om vi pratar om länge sedan, Men om du har lyssnat på alla mina avsnitt, då vet ju du en del av mig i det här laget. Mm. Kanske mer än du visste för att vi har träffats privat.
Ja, precis.
Men jag tänkte att vi skulle kunna prata om det faktum att jag en gång har sågat dig.
Ja, det kan vi göra.
Som recensent.
Ja, ja.
För att jag tänker att det skulle kunna bli lite grann som i en film, att man ser så här, det blir split screen och så ser man Uma Thurman här och sen så någon annan där.
Mm.
Och sen så på något sätt så går det in i varandras världar.
Jag såg Uma Thurman en gång på Bigelow's i West Village. Hon gick och shoppade krämer.
Hur lång är hon?
Jag tänkte inte på hennes längd.
Nej.
Så här, alltså, hon är väl förmodligen av normal längd då. Eller så.
Skulle hon kunna vara.
Ja.
Men det är väl hon som är så, hon har så mycket svenskt.
Precis, men hon var ju otroligt vacker.
Mm.
Otroligt, otroligt vacker.
Vad härligt för henne.
Så jag tänkte att jag ska gå fram till henne och säga, du behöver inte alla de där krämerna.
Sa du det?
Nej.
Jo, nej, men så här var det ju, att du hade ett band som hette Candy Sack.
Mm.
Var det kanske till och med er debut som jag recenserade?
Vi släppte bara ett album,
så
det var det.
Mm.
Vår debut och vårt avslut.
Mm. Mm. Och den recenserade jag i Nöjesguiden och gav den ett lågt betyg. En sur gubbe, tror jag.
Mm.
En sån gubbe som har en ledsen mun.
Mm. Inte dödskallig kanske.
Nej. Men,
nej.
Nej, utan en två av sex. Och du tyckte att det var jobbigt?
Ja, det tyckte jag säkert. Jag tyckte säkert att det var jobbigt också för att det var liksom lite bökigt det där med det där skivsläppet. För det skulle först släppas på ett bolag och sen så bytte vi bolag när albumet var klart. Och så släppte vi det på ett annat. Så det hade redan kommit ut av recensions X i den första vändan. Och då fick vi en recension i Nöjesguiden på samma album.
Aha, okej.
Okay. Som var jättebra.
All right.
Och sen typ ett halvår senare, eller ett år senare, så kommer du där.
Vem var det som skrev den första?
Jon Jefferson Klimberg.
Ja, okej. Okay. Han hade ju säkert en grundmurad kärlek till musiken och sånt. Och en vettig åsikt. Nej, men jag tänker bara att det kan vara vettigt. Alltså, inte
för vi reda ut det här?
Ja, men inte för dig och mig egentligen.
Nej.
Eller kanske. Jag skulle bara vilja förklara så här en gång för alla. För att jag har ägnat så himla mycket tid åt skam och lagt så mycket energi åt att skämmas liksom. Och en sån sak som jag skäms över är att jag skrev massa skivrecensioner under 90-talet. Det är inte konstigt att jag gjorde det, därför att jag ville, jag tror att jag var väldigt oensam om att vilja skriva skivrecensioner, därför att på 90-talet, i mitten av 90-talet när det här var, så var ju det häftigaste som fanns. Det var ju nästan, det var ju häftigare att vara recensent nästan än att vara popstjärna.
Musikant, ja, precis. Men hur gammal var du då?
Ja, men jag var väl kanske, om det var 95?
Säkert.
Ja, då var jag 21.
För jag tänker lite så här att, jag har 21 lite på gränsen. Men jag tänker att nästan allt man gör när man är under 20, det kan man liksom preskribera. Alltså det går under liksom ungdoms... Allt jag gjorde och sa när jag var 17, liksom, det är så här, ja, men jag var liten, jag förstod inte bättre.
Nej. Jag försökte hitta den här texten nämligen, men den går inte, eftersom det var pre-digital eran, så går inte det längre. Det kanske är lika bra, men som jag har för mig så jag sågade er för att du sjöng dåligt, tror jag.
Jag tror att det var också, tyckte att det var fult omslag, för att vi hade så skickat kassetter som vi hade så sprayat jättefint, tyckte vi, alltså förhandskassetterna, och tyckte att det var så fult gjort.
Aha.
Det var ju två som sjöng, så det var ju inte bara jag som sjöng dåligt i så fall då.
Nej, just det. Men jag var ju liksom fel man på fel plats, och det är ju lite, ja, men så här, på den tiden så betyder det ju saker.
Ja, då alltså, betyder det mycket mer än vad det gör nu.
Recensioner, precis. Sen så tror jag att många av dem som läste Nöjesguiden visste att jag inte hade någon koll.
Mm.
Kanske inte alla, men många tror jag liksom förstod att den där jävla lallan, han är en lallare.
Mm.
Hade det varit nu, i Flashback-eran, så hade ju liksom... Ja, men så hade det kanske varit mer allmänt känt att jag var en sopa.
Mm.
Nu var det liksom, ja. Jag tycker inte nu heller särskilt mycket om ny musik. Jag är jätteglad över att du skickade två låtar som jag var tvungen att lyssna på i studiesyfte från ditt nya album. För annars så, ja, men jag gillar inte ny musik.
Nej.
Jag gjorde inte det då heller.
Men alltså det här med överhuvudtaget med recensioner och sånt. Det är ju ändå så här, ju äldre jag blir så ju mer förstår jag. Nej, men att det är... Det är ju ändå bara vad som går in i dig som lyssnare. En recensent är ju en lyssnare. Och sen om du inte gillar eller gillar, då försöker du på olika sätt formulera varför du gillar eller inte gillar. Och det kan ju vara mer eller mindre smidigt gjort liksom. och du kan så här, haka upp dig på mer eller mindre liksom, relevanta grejer kring artisten och så vidare. Mm. Fast det är ändå så här, det är också typ förut med mina första skivor liksom, som soloartist. Då minns jag att jag verkligen tyckte att alla som inte gav det så här femmor var helt dumma i huvudet liksom. Och bara, ni har inte fattat någonting. Och sen börjar mer och mer så här, man fattar mer och mer att nej, men folk hör musik olika liksom. Det finns en bok som heter Musicophilia som jag alltid brukar prata om, av Oliver Sacks. Han dog ju ganska nyligen här. Som är, han forskar väldigt mycket om hjärnan liksom. Och han har skrivit en bok om musik och hjärnan. Och i den så är det en massa olika liksom, anekdoter och berättelser om hur folk har blivit påverkade av... något exempel på någon som får typ ett hjärnspett i huvudet och därefter börjar kunna skriva symfonier. Och massa sådana... Alltså, vad jag vill komma till att i den här boken så... När jag läser den här boken så får jag liksom lite insikt om hur jävla komplicerat det är hur vi hör musik. Och att vi är liksom lite grann... Ja, dels är vi såklart liksom kulturellt formade att så här, uppskatta eller inte uppskatta en viss musik. Liksom. Men sen är det också väldigt mycket som bara är, det är ju hur folks hjärnor funkar. Liksom. Och jag tänker med röster så är det så här, det är ju som det första vi hör ofta i popmusik, är det ju rösten. Och det är ju så himla personligt vad man uppskattar. Liksom. Och som min röst, då, som jag har ju sjungit ganska så här slängigt och lite hur som på ganska många skivor. Och det går rätt in hos vissa. Och det rör deras hjärtan så jättestarkt. Och andra tycker att det är asjobbigt att lyssna på, att det stör dem. Liksom. Men jag kan inte göra så mycket åt det där, vad det är som går in hos er som lyssnar. Liksom. Så jag tänker mer nu att jag är asglad för att det går in hos någon. Liksom. Så tänk inte på den recensionen, så tänker jag. Mm. Så här, du kan väl släppa det?
Ja, ja. Nej, men jag ska, det här får bli mitt liksom, skämsbokslut. Jag ska stänga den där skämsboken nu.
Ja, gör det.
Alltså, på ett sätt så kan jag tycka så här, ja, jag kanske ska be dig om ursäkt för det. Eller Candy Sack.
Fast varför då? Du tyckte inte det var bra?
Ja, men jag har ju redan gjort det. Ja. Dessutom för 10 år sedan tror jag. När vi träffades liksom, senast.
Ha.
Men sen också, nej men, ja, eller vadå? Jag fick jobbet som recensent. Jag borde inte ha fått det. Men nu fick jag det.
Ja.
Jag gjorde så gott jag kunde, tror jag.
Ja.
Sen fick jag sparken för att jag försökte banda. Jag var och förhandslyssnade på en Beast Boys-singel som skulle släppas.
Du ville göra bootleg?
Sabotage. Ja. Ja, det var faktiskt en kollega som sa så här, ja, men ta med den här bandan, bandaren. Mm. Jag hade en egen bandare. Jag fattar inte varför jag inte tog med mig den. För den, hade jag haft den, då hade jag vetat hur den funkade.
Ja.
Men nu satt jag där på Virgins... Nej, det var inte Virgin. Det var något annat bolag. Skitsamma. Jag vet i alla fall vad... Du vet, han, den här långhåriga Jonas någonting som är A&R. Vet du vem jag menar? Ja. Skitsamma, jag ser honom fortfarande ute och han är fortfarande A&R. Han verkar vara en sån som ska hålla på med det där.
Ja.
Han spelade upp den i alla fall. Fan, det var inte Sabotage, det var så här Check Your Head. Eller, alltså någon sån, det här är slutet av 90-talet. Det var ju en stor grej att de skulle släppa en ny singel, 98. Så sitter jag på kontoret där och så går låten slut. Och jag och den här Jonas... Vi hör mummel. Då är det alltså... Vad fan är det som låter så här? Och det kommer från mig. Ja, det var ju bara att ta upp den där jävla bandan då. Så var det då min kollega Magnus röst som intervjuade någon person. Som, ja.
Ja, men det var ju pinsamt på riktigt.
Det var jättepinigt.
Det kan du ju skämmas för.
Ja, men det gör jag. Fast jag orkar inte riktigt.
Fast du kan också släppa det nu. Det var så länge sedan.
Ja, kanske blir en lite av en nyckelscen i filmen om mitt liv.
Aha.
Eller något. I don't know. Men det är ju också... Det finns ju väldigt många människor som är på fel jobb, tror jag.
Ja.
Och det kanske finns värre... Alltså, det är ju värre att vara typ alkis och... pilot än att vara,
det verkar än att
vara
dumt.
Ointresserad av ny musik och vara skivrecensent.
Exakt.
Men jag var på Skala teatern och såg Thomas Andersson Vi intervjua Melissa Horn häromdagen.
Ja.
Och hon är just så där så att det kanske gick 4 år sen förra skivan eller någonting.
Ja.
Och det är ju spännande med artister tänker jag att de liksom inte sällan efter en turné eller efter en skiva har liksom, eller mellan en turné och en skiva.
Ja.
Så kan man ha så här 3-4 år.
Ja.
nu har ju du haft det. Du har ju haft,
jag har haft det många år.
Ja. Precis. Men så känns det ändå när jag tänker på dig som att du är... Det känns inte som, direkt som att du har suttit på, legat på sofflocket.
Nej.
Har du legat på sofflocket?
Nej, det har jag inte. Men alltså jag vet inte riktigt vad jag har gjort istället. Det är lite oklart. Ja, men vad har jag gjort egentligen? Så här var det att jag först... Nu ska jag försöka berätta i kronologisk ordning. Först, när vi flyttade hem från USA, då hade jag egentligen bestämt mig för att jag skulle sluta med popstjärneriet. För att jag tyckte att jag ledde med huvudet av det. Och jag trivdes inte i det. Vilket ju var så här, det jobbigaste beslutet jag har tagit i mitt liv. Eftersom jag har liksom velat vara det sedan jag var 8 år gammal och såg Carola sjunga i Melodifestivalen. Och då också hade fått vara det liksom i 10 år. Så att, ja, men jag hade egentligen bestämt mig för att nej, men jag ska inte hålla på med det här. Liksom. Jag ska försöka skriva låtar åt andra och kanske hitta något annat jobb. Men jag måste liksom göra om mig i huvudet och vara en person även utan detta. Liksom.
Kan vi gå in bara lite i det? För att det där har ju jag hört dig prata om förut. Mm. Men exakt vad är det som får dig att ta det beslutet då? För det är ju ändå...
Ja, men för jag märkte hur jag var så här... Dels att jag blev så här bitter... Blev så här gnällig på liksom musikbranschen och på hur saker funkar. Och blev väldigt negativ liksom kring det. Det är väl det ena. Och sen att jag började så här snegla åt sidorna. Liksom. Bara, varför går det bättre för dem? Och varför fick hon göra det där? Och liksom, massa sådana grejer som känns otroligt ohälsosamt att hålla på med. Liksom. Mm.
Nu är vi tillbaka på avunden där.
Ja, precis. Mm. Men att göra det på det sättet också. Liksom, det... Jag menar, jag märkte att jag typ så här, kunde bli så här, bli arg om det gick bra för någon som jag inte tyckte var värd det. Jättedumt liksom. Och sen att jag liksom, ja men det klassiska, att jag hade hängt upp så otroligt mycket så här, kring min identitet, kring detta att jag var en person som stod i centrum och gjorde musik liksom. Ja, men det är väl det i grunden som jag kommer ihåg. Fast nu börjar det bli några år sedan, så att jag minns inte riktigt heller. Men jag minns i alla fall att jag kände att jag måste typ bestämma mig för att inte göra det här. Och sen var det som att när jag hade väl bestämt mig för att det är okej, okay, alltså jag behöver inte, jag kan göra något annat, jag kan fortfarande vara en person liksom. Då var det som att så otroligt mycket av det där släppte så, och att jag blev så här mycket mycket mer avslappnad kring det. Så då blev det så här, efter några månader så började jag ju liksom låtar pocka på ändå liksom. Och först tänkte jag så här, men jag ska ingen, det här ska inte bli någonting. Och så bara, fast jag gör klart dem i alla fall, fast ingen ska få höra. Och sen så, men jag skickar till förlaget fast jag ska inte släppa. Så där. Ja, höll på att lura mig själv. Så där. Mm. Och sen ändå efter ett tag kom fram till att jag gör det. Liksom. Nu ska jag göra det här.
Men det här är väl också i en tid när, nu låter det som att det är fruktansvärt länge sedan, men det, jag menar, skivbranschen var ju också i kris.
Eller? Ja, precis.
Har ju befunnit sig i kris så himla länge.
Ja, och det blev väl också mycket så här att jag kände att så här, men jag kan inte hitta på något bra sätt att göra det här på. Så hur jag än gör så blir det fel. Så här, släpper jag själv så blir jag utbränd för att det blir för mycket att göra. Släpper jag på majorbolag, ja det är ju jätteroligt så länge det finns en air omkring dig att det här är det viktigaste som händer på det här skivbolaget just nu. Liksom. Mm. Då är det också jättekul. Liksom.
Men du var bolagskamrat med Kent? Typ, eller?
Ja, eller mer bara typ första skivan jag gjorde där, då var det ju så. Liksom. Då var det ju alla bara, åh det här är det nya som alla var entusiastiska för. Och sen är det ju så här... Ja, men den sålde ju bra, men det var ju ingen sån här riktig sån här kassako för dem heller. Liksom. Och de hade ju säkert lagt in rätt mycket pengar på det, så det var inte så att jag var den som så här, fick BMG att så här, stå eller falla. Liksom. Men sen vid andra skivan jag gjorde för dem, då var det så här, ja men visst, lite så här, små pepp, fast ändå... Och så hade det börjat lite nya människor där som jag inte riktigt liksom, drog jämt med och så vidare. Och så höll jag på med det där... Och sen höll jag på med att släppa en låt i månaden, vilket var jättekul i början och sen inte så kul.
Ja, just det. Det var något slags, men det fick ju du ganska mycket uppmärksamhet för.
Precis, att... ja, det var ju säkert en bra grej rent liksom. Ja, först kreativt var det bra i början liksom, när man tvingar sig själv att så här, mata på liksom, och inte vara så kritisk hela tiden. Så, på så sätt är det bra. Och sen så var det ju ja, men, att jag fick många som liksom, skrev om det var ju också bra. Men det var ju väldigt svårt att så, få att generera några pengar. Allting var ju väldigt så, dumt tänkt från början. Jag skulle behöva någon så, ekonom som kom in och bara, du, Hur har du tänkt i det här egentligen? Mm. Liksom? Men, så kortfattat bara, så här, att, alla de, att jag hade nog en känsla av att det finns inget rimligt sätt jag kan göra det här på som känns som att det blir bra. Liksom. Mm. För att jag hade prövat alla vägar. Liksom.
Men, jag ska bara förklara för den som inte var med på det. Vad du gjorde var att det var någon slags pre-Spotify-tjänst fast med bara en låt av dig i månaden. Ja, så man fick den på mail antar jag.
Ja, precis. Ja. Eller man fick tillgång till ett forum där jag la upp dem. Ja. Hur det var.
Och så kostade det?
Typ 100 spänn i året eller någonting sånt. Mm. Ja, jag hade liksom, jag hade väldigt svårt överhuvudtaget att så här, förstå hur jag skulle få... Ja, men att jag la väldigt mycket så här, tid på konstiga saker på något vis. Mm. Och, jag vet inte. Less var jag i alla fall. Så kan vi se.
Mm. Har du förlorat någon?
Mm. Ingen av mina absolut närmaste, som tur är. Men två kusiner och en för detta pojkvän.
Okej. Okay. Han med graffitin.
Mm. Ja. Och så ja, mormor och mor för allt det där sånt, såklart. Då. Fast det är ju mera att man vet att det ska hända.
Mm. Jag har ju liksom ingen dödsångest.
Nej.
Har du dödsångest?
Nej, inte sådär. Eller vad är det egentligen? Vad är dödsångest? Jag, att man är orolig att man ska dö.
Jag antar det, ja.
Nej, fast jag är mycket räddare nu än jag var när jag var yngre. Vilket är väl så det blir liksom. Men när jag var yngre så var jag ju väldigt så dödsföraktande. I att jag, ja, men att jag red hästar över höga hinder. Jag åkte liksom störtlopp utan att det liksom en tanke på att man kunde ramla. Och när jag var tonåring så liksom gjorde jag ju rätt mycket bus som kunde ha lett till mycket värre saker liksom, utan att tänka på att det så här kunde få konsekvenser på något sätt.
Vadå, satt du eld på saker så?
Nej, det gjorde jag väl inte. Ja, men du säger tonårsbus liksom.
Okej.
Okay. Men nu är jag ju jätteförsiktig liksom med allt hela tiden.
Mm.
Och så, och rädd liksom. Sen jag tänker inte att jag inte ska vara så mycket så, men jag försöker med hästarna, så jag har ju ridit några gånger de senaste åren liksom. Men jag märker ju att jag fattar ju nu när jag sitter på en hög häst så här, men vi kan ju ramla här och så här, om vi hoppar över den här stenmuren så vi kan ju störta och då kan jag dö liksom. Och den där tanken slog en ju inte ens på alla de åren som jag bodde i stallet liksom.
Mm.
Så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
En häst väger ju otroligt mycket också.
Jättemycket.
Om man får den över sig.
Ja, visst. Ja, nu har inte jag någon nära som har råkat riktigt illa ut med hästar. Men min syrra fick både hjärnskakning och bröt armar och sånt där. Och ja, men alla de där grejerna som... Och sen är det ju mycket så här, såklart för att om man har ett barn så blir ju alla små grejer som man kan råka ut för, så tänker man ju tanken, nej, men jag måste ju som finnas eftersom Marius behöver en mamma. Mm. Alltså,
ja. Apropå det där med att vara rädd för döden, så det var väldigt, väldigt roligt. Jag skrattade flera gånger faktiskt åt ditt sommarprat. Mm-hmm. Att du till exempel sa att du ramlar ovanligt ofta för att vara vuxen.
Ja, men det gör jag fortfarande. Gör det? Ja, jag är ganska klantig liksom, så... av mig. Jag hade dålig koll på min kropp. Det har nog blivit lite bättre för att jag har tränat ganska mycket de senaste åren. Alltså tränat på gym och sånt liksom. Och min kropp är liksom lite lös. Så. Och sen så är det som att så här, allt jag tar i blir också löst. Så att jag så tappar mycket saker och förstör mycket saker och sånt.
Okej, okay. Vad tappade du eller förstörde senast?
Jag kommer inte på just nu vad det var. Nej, men jag kan stå så här med en öl i handen och sen så bara släpper jag den. Av oklar anledning. Ja.
Det blir väl sällan bra, eller?
Nej, det blir inte så bra. Nej. Men jag måste säga, jag är liksom rätt stökig av mig. Så försöker jag liksom bättra mig med det hela tiden för att jag inte ska vara helt omöjlig att leva med. Men det är svårt. Mm. Jag är en stökig natur.
Vad behöver du för att... För du är ju liksom... Du känns ju väldigt self-made. Mm. Vad behöver du för att kunna göra det du gör?
Jag behöver ju liksom lite lugn och ro då i alla fall. För att så här, kunna skriva klart låtar. Mm. Jag får väldigt mycket... Nästan alla mina låtar har kommit till... På natten när jag ska sova. Och inte kan riktigt sova ofta. Så ja, men de kommer där mellan sömn och vaka. Så kommer jag på melodier. Och så försöker jag liksom spela in dem på röstmemon. Så jag har så här 900 röstmemon eller något sånt där just nu. Som mest består av så här... C-moll, A-moll, G. Så. Men jag behöver liksom lite tid att... sitta ner vid pianot eller datorn eller gitarren för att göra klart dem. Det är väl det viktigaste som jag behöver. Annars så behöver jag ju pengar liksom, för att kunna betala folk för att spela in min musik och att spela instrument de jag inte kan spela själv.
Ja, ja, det verkar som att det har tagit otroligt lång tid att göra den här skivan. Mm. Den är inte klar.
Nej, men jag tänkte om jag släpper en singel först då blir jag tvungen att göra klart.
Mm. Och där är vi nu?
Ja.
Okej. Okay. Hur länge har du liksom haft den här producenten på payroll?
Jag jobbar med Pontus och Petter Winberg. De är jättebra. Men de är otroligt svåra att få att göra något. Det är väldigt så här... Ja, men det beror på allt, det beror på alla möjliga grejer. Det beror ett på att det inte har funnits någon deadline. För att eftersom det inte har funnits så här, något Sony eller Warner som står där och säger att den här skivan ska vara klar 20 augusti. Så måste jag dela ut de deadlines själv liksom, vilket jag inte riktigt, ja, det har varit lite oklart liksom, på alla sätt. Och sen för att de är väldigt liksom, framgångsrika med sina egna grejer som de håller på med Amazon och Mike Snow och allting sånt där. Och att jag också liksom, nu har jag skrivit klart allt tror jag, men det har också varit, det har varit värsta processen liksom, att få för det första förstå vad jag ska göra och sen att göra det när jag har förstått vad jag ska göra. Och sen kanske man ändrar sig efter ett tag och så vidare. Men payroll, nej men vi har liksom en deal där de får betalt per låt som de gör klart. Så okay. Det är inte så att vi liksom, det är inte så att de har suttit i en studio i 5 år och väntat på mina, på att jag ska få inspiration liksom.
Nej, jag förstår.
Det hade ju varit ashärligt att höra så.
Mm. Så var min dröm tillvaro för. Eller det var mitt drömjobb att jag bara skulle sitta i något slags corner office på... Jag vet inte varför jag sa det på engelska, men för jag tänker mig nämligen att det skulle ligga typ i Chicago, det här corner officeet. Mm. Och så ska jag ha en jättestor bakelittelefon på skrivbordet bara. Ja. Och så ringer jag i den när jag kommer på en idé. Ja. Och då kommer in en stab med assistenter som tar anteckningar.
Som bara fixar allting. Det är lite, det kan göra lite min... Jag har ju en dröm också om det där med hur man ska göra musik. Och det är ju att man ska uppfinna en apparat som tolkar direkt från... Alltså den tolkar hjärnvågorna till ljudvågor direkt. Mm-hmm. För att väldigt ofta så kan jag få... Ja, det kan spelas upp saker i mitt huvud som låter så fantastiskt. Liksom. Det är inte så detaljerat, fast det är ändå väldigt detaljerat. Men jag har som inte riktigt förmåga att analysera där och då i stunden. Liksom. Jag kan analysera delar av det. Att så, ah, men det är det ackordet och det är typ en sån här text. Och det är ungefär sån instrumentering. Liksom. Men sen när jag väl sätter mig och ska försöka göra det där i praktiken så blir det ju aldrig det här fantastiska som jag hör i huvudet. Så att min tanke är då att om det fanns någonting som kunde tolka det som jag hör i huvudet och sen direkt ut till en fil upp på Spotify så slapp man hålla på allt det här omkring.
Mm.
Fast det är också väldigt roligt att hålla på med allting omkring.
Jag är inte helt säker på att den där uppfinningen, alltså att du kommer se den hända.
Fast jag hörde talas om att det var någon som höll på med något liknande nu i alla fall. Fast det är ju kanske inte så avancerat så som jag tänker mig. Men det var en kompis som jobbar i något forskningsprojekt som håller på med något liknande principiellt. Liksom.
All right.
Fast den är kanske inte på den nivån då som jag önskar.
Jag tänker bara som en sån sak som att den då ska till exempel generera, i alla fall om det ska bli en 3 minuters poplåt.
Ja.
Eller dina låtar verkar ligga på 4 minuter nu.
Ja.
Då ska det ju förmodligen till en viss mängd text.
Mm.
Och då får den ju det som du inte, dina hjärnvågor inte skapade. Du får ju den
liksom... Ja, men då kan man, om den här apparaten, om den kan göra liksom all musik, så kan jag sätta mig med texten sen då.
Okay.
Så jag vill ju sträcka mig dit. Mm. Liksom.
Ja, du kan göra sång på läggen.
Ja, exakt.
Ja. Ja, men det där, ja, absolut. Dina demos då som du skickar till Pontus och...
Ja, de är med piano och sång.
Okej.
Okay. Ja.
Gör de inte i Logic?
Nej, jag hade liksom en tanke nu med det här, de här låtarna som jag håller på med nu. För jag kände så här, när jag höll på med det här, jag hade ju då ett projekt där jag släppte en låt i månaden. Och sen släppte jag också ett album under den tiden liksom. Och då proddade jag allt det där själv. Vilket var ashärligt liksom också till en början. Men i slutet på den här perioden då kände jag mig så otroligt trött på hur min hjärna funkade kring just produktion. Och att det var liksom helt dött. Det hände, jag hade inte fantasi eller kunskap nog liksom att ta mig själv vidare inom det. Så då, min idé var liksom att vilken producent jag än jobbar med, då vill jag att liksom, mycket av liksom, grunden till produktionen ska komma från den människans huvud. Att den ska verkligen, mina melodier och mina texter verkligen ska ta ett varv i någon annans hjärna. Så att från början, när vi började jobba, då hade vi liksom ett möte där jag på väldigt så här flummiga sätt försökte förklara hur ungefär hur jag trodde att jag tänkte att det skulle låta. Att det skulle vara som en så här svart hård sten i mitten och sen skulle det så här flyga ut så här fluffiga moln från den stenen.
Bra bild.
Ja, men det låter ju så nu, eller hur?
Ja, det är inte så långt ifrån.
Men, så det, vi bestämde ungefär så. Och sen så var jag liksom visserligen med i studion när vi spelade in lite instrument och grunder och sånt där. Fast jag typ höll för öronen hela tiden och vägrade svara på frågor om hur det skulle låta.
För du ville att de skulle...
Jag ville att de, så här, Pontus och Petter skulle liksom bestämma allting från början. Och då blev den här första omgången som vi spelade in då var det 3 låtar. Och då blev 2 låtar inte alls nå bra som jag, eller jag tyckte inte de vart nå bra. Och så var det en som blev asbra. Så då hade vi ju liksom en mall på något vis att fortsätta jobba utifrån med den där låten som blev bra. Så har det varit så ganska mycket, så nu finns det en tanke om hur grejerna ska låta. Det är bara att så här, vi måste sätta oss i studion och göra dem. Så nej, kort svar på frågan. Jag sitter inte och gör skisser i Logic, för det känns lite onödigt. Däremot så kanske det blir så att jag kanske proddar 3 låtar eller så själv av mesta tidsmässiga skäl.
Okay.
Och också att jag känner nu att så, men nu har jag liksom fått lite nya idéer på vad man kan göra och så. Och då kan jag göra dem själv hemma.
Det är en bit kvar.
Alltså allt är ju i princip färdigskrivet. 6 låtar är påbörjade. Så att, nej, det är inte jättelångt kvar egentligen. Jag skulle tippa på att det är 10 arbetsdagar kvar.
Okej.
Mm.
Ja, det låter inte så farligt.
Nej.
Och så ska du släppa den själv.
Mm.
Varför?
Ja, men jag kollade runt lite så här med de stora skivbolagen. Och så ville jag ha inspelningsbudgeten specificerad i kontraktet. Så att jag inte skulle hamna i den situationen att jag står där och har ett kontrakt och en idé om hur jag vill göra en skiva. Och sen så kan inte de betala det. För att jag har hört skräckhistorier från kompisar som har fått så jävla låga inspelningsbudgetar. Och så var det ju lite också nu. Alltså när jag pratade runt med folk så var ju liksom många intresserade. Men det är ju inte så många som vill betala vad det kostar. Och så var det lite så här, det fanns lite olika varianter. Liksom, att så här, men vi kanske kan göra en deal när du står för det här och vi står för det här. bla bla. Så kände jag att det är inte riktigt... Det är ju bara att krångla till saker. Då är det bättre att jag vet... Jag ska göra det själv och jag vet... Så här, ja, men då behöver jag göra det här och det här och det här. Och så behöver jag liksom ragga ihop ungefär så mycket pengar. Och så är det klart sen. Liksom.
Mm. Har du lånat pengar på banken? För att...
Nej, jag har liksom... Jag har ändå tjänat helt hyfsat de senaste åren. För att de få spelningarna som jag har gjort själv. Utan band. Och då får jag ju ganska mycket pengar över själv. Mm. Liksom. Så att jag hade lite så här från mitt bokningsbolag och också fått lite liksom mera förskott från förlaget och så där. Så när jag har inte kommer liksom inte låna några pengar så utan ja men det kommer nog ordna sig rätt bra. Kommer vara så lite på håret för att nu har jag precis gjort en jättedyr video.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Men ja.
Varför det?
För att jag inte kan stoppa mig själv liksom när man känner så här åh vad bra det blir om vi gör så här och om vi bara har det här, och om vi bara har det här så blir det mycket bättre. Så bara, men det får ordna sig liksom. Lite så.
Mm.
Eller, den är inte jätte dyr. Men den är lite dyr. Det är inte liksom, det är inte så att filma sig själv med en mobilkamera hemma. Så.
Är det viktigt med en video idag?
Jag vet inte riktigt. Jag känner det för mig att det är så här, dels för att jag hade en så, jag tyckte jag hade en så bra idé. Och sen att det känns också, nu när det här blir det första jag släpper på så himla länge, då känns det som att jag ändå vill göra liksom lite avtryck. Och då, om det finns en liksom, jag skulle nog inte göra en video bara för att, liksom. Men om man känner att så här, man har en idé som i sig säger någonting och som är någonting, då är det bra.
Ja, det till och med liten inkomstkälla.
Ja, men det kan det nog bli. Om man kommer upp i så här jättemycket views. Mm. Fast det vet jag inte riktigt. Alltså, då ska det väl... Jag vet faktiskt inte exakt vad, liksom, hur procentsatserna ser ut på det där. Men jag skulle tippa på att som så här, svensk artist i Sverige, eller möjligtvis Max Norden då, eftersom det låten är på svenska nu, liksom, så är jag osäker på om det kommer komma upp i några så här jättesummor. Vi får se.
Mm.
Men jag räknar som jag har inte kalkylerat med att få in egentligen en spänn på allt det jag nu ger ut. Det är kul om jag får in något, men det mesta handlar ju bara om att så här, ha någon slags för mig själv och för andra förklara vad som är kärnan av mig som artist i dessa dagar liksom.
Av de pengarna som du tjänar, det är liksom inte så, alltså Spotify, det är inte där du drar in cashen liksom.
Inte just nu. Sen får vi väl se om det finns massa människor som kommer gilla de här låtarna. Då kan ju det absolut bli det. Men just nu är det inte det. Alltså jag vet, man får ju allting sånt där specificerat av förlag och skivbolag och så vidare. Men jag orkar aldrig läsa igenom några spesar liksom. Men det, är så här, det står så här längst ner vad man kan fakturera. Så.
Men du har skrivit för andra? Eller?
Lite. Ja. Inte alls så mycket som jag en gång hade planer på att göra.
Din image, alltså gentemot mig.
Ja.
Jag har ju känslan av att du har skrivit otroligt
mycket. Det är spännande det där.
Alltså,
det är väl en bra grej om folk tror det. Men, ja. Nej, men inte så mycket.
Okay.
Lite har jag gjort det. Liksom, lite, väldigt så här slumpartade framstötar vid olika genrer. Jag har inte någon så här röd tråd direkt som låtskrivare åt andra. Jag har skrivit till Jessica Andersson, slager Pinglan, Abalone Dots, som är så här
just det.
Bluegrass, eller vad är de?
Ja, de har någonting. Träffat.
Ja, och jag har skrivit åt Sky Ferreira, en amerikansk popstar. Jag gjorde hennes första singel, fast den blev inte så stor som alla trodde den skulle bli. Och vilka mer? Ja, men det är så, några få liksom framstötar här och där. Men jag ska försöka ta itu med det lite mer efter att den här skivan är klar liksom, och allting. Har jag tänkt.
Mm. Är det din fallback-plan? Din plan B?
Nej, alltså jag vet inte. Vad är min plan B egentligen? Ja, men typ ett tag tänkte jag nog det. Att jag ska vara låtskrivare åt andra. Tills jag typ kom på att så här, det krävs jättemycket jobb för att det ska liksom flyta.
Mm.
För det känns som att alla som jobbar med det på riktigt, då sitter ju de liksom antingen i sin studio eller åker runt till folks studios och jobbar med det så här, 5 dagar i veckan. Gör klart en låt om dagen. Pitchar en låt i veckan, får in en låt i månaden, ungefär så. Medans för mig var det mer som, ja men jag kanske fick i ordning en låt var fjärde månad liksom. Så nej, jag har inte liksom fått någon rutin på det där.
Är du lockad av den världen?
Lite, det är jag. Och så framförallt tycker jag så här att jag har lärt mig så himla mycket på det, att sitta och försöka. tillsammans med andra liksom, det har varit på massa olika plan liksom. Jag har suttit, ja, men du vet, så när man skriver så här topline på ett track som man bara får mejlat.
Kan du inte förklara vad, ja, topline är för?
Ja, då får man ett track som är liksom själva bakgrundsmusiken och så försöker du hitta på text och melodi till detta. Text och melodi, det är topline. Så har jag liksom hållit på lite, och sen har jag så suttit med andra i studios för att försöka skriva till ytterligare någon annan. Och sen har jag skrivit med artister direkt liksom. Och alla de här grejerna som jag har gjort har jag verkligen gjort att man kopplar om sitt eget melodisystem på något vis i huvudet. Vilket är, ja, men det känns som att jag har fått jättemycket liksom, kreativt av det. Så jag har gått i skolan typ, så känner jag.
Så att det blir mer?
Ja.
Men är du liksom, du är inte kopplad till någon...
Något team?
Nej.
Typ, nej.
Nej.
Det är inte. Ja, men jag känner mig också lite så här, det känns som att det finns en olika liksom världar i det där med låtskrivandet där olika gäng hör ihop på något vis. Där jag inte riktigt känner att jag hör hemma i något av de gängen liksom. Men så har jag känt väldigt mycket i så här musikvärlden också, att det har funnits så här gäng där man inte riktigt har varit hemma. Och det kan ju vara negativt på ett sätt liksom, att man känner sig ensam då. Fast jag börjar också känna nu att jag kanske inte är så ensam, utan att jag faktiskt har en liten fot på många ställen som gör att jag liksom kan liksom hoppa mellan världarna ganska fort. Så nu känns det som att jag trivs ändå så här. Jag tycker jag har en så här härlig roll i svenskt musikliv. För att jag kan typ så här jobba och prata med alla.
Folk gillar väl dig?
Jag tror det.
Ja, det är min känsla också.
Ja.
Rättmätigt så?
Ja, ibland i alla fall. Mm. Alltså... Sen är ju man är en person när man är ute bland folk. Och sen så är man en annan när man är hemma. Fritzl. Nej, men man kan ju koppla på ett trevligt sätt när man är med folk. Och sen ibland med dem man kanske tar med för givna, så kanske man inte alltid orkar koppla på det.
Nej, men det är, ja, så. Det är rimligt.
Ja.
Men du, hur norsk är du egentligen?
Halvt.
Okej. Okay. Mamma?
Mor med för Lillammer. Sen är det. Och nå kommer jag i byn och snacka norsk. Och nå blir det helt omöjligt att sluta.
Nej, men det kan det inte vara.
Nej, inte helt omöjligt, men lite. Det är så gøy. Nå är jag i byn, du vet. Det är lite artigt.
Hur mycket var du där? Alltså, har du varit där hälften av ditt liv?
Nej, jag var där 4 gånger om året ungefär när vi växte upp. Och sen kanske en gång i året. Och sen, nu är liksom alla borta nästan. Eller den som jag har kvar är min moster, men hon har flyttat till Hamar. Så att hon är inte kvar på Lillehammer, där min släkt har kommit ifrån.
Okay.
Så nu är jag liksom inte... Sist jag var i Norge var på min morfars begravning, sen har jag faktiskt inte varit där.
Och när var det?
4,5 år sedan då kanske.
Jag fattar.
Mm. Mm.
Är du stor i Norge?
Nej, nej.
Nej, okay.
Nej, det är jag inte.
De är ju annars väldigt glada i svenska.
Ja, men jag har liksom inte fått... i ordning det där. Jag ska se om jag kanske ska pröva lite mera nu.
Det kan ju kanske lossna med svenskan.
Ja, eventuellt.
Jag hoppas det.
Ja, jo, men det vore kul faktiskt.
Ja, för om man tjänar pengar i Norge, då har jag en känsla av att man tjänar jävligt mycket pengar.
Ja, eventuellt. Nej, men det vore jätteroligt att bara så här på något vis för en själv också, att så här, knyta in den delen av min egen historia och bara vara där lite mer liksom. Men det är det som är skönt med att släppa själv, för att nu är det så här... Ja, jag skulle vilja ha en publik i Norge, tack. Då kan man ju kolla så här. Mm, har jag några pengar? Ja, men det finns lite pengar här. Ja, men då kan jag väl anställa en PR-person i Norge då. Och så kanske det ordnar sig.
Mm. Liksom. Vem är Norges Lina Thomsgård?
Jag vet inte riktigt, men okay. Jag ska ta reda på det.
Mm.
Faktiskt. För att det är... Ja, men det är ju det här med att släppa själv allt och sånt där. Det är ju så här... Det kan ju vara as mycket jobb så att man blir helt vansinnig. För samtidigt, så här, den friheten så får du ju inte riktigt någon annanstans ändå. Att du kan bestämma själv liksom hur mycket eller lite du vill lägga på olika saker. Problemet är bara när det blir så mycket så att det blir svårt att själv så här sålla och prioritera och förstå vad som är viktigt. Liksom, för att allt blir så viktigt.
Du får se till att få komma och spela på Skavlan.
Ja, kanske det.
Mm. Mm. Och är det så att du som lyssnar är Norges svar på,
ja,
på Lina Thomsgård, hör av dig till Marit på Twitter.
Men Lina Thomsgård är ju inte så här PR- längre på det sättet.
Men hon var.
Ja, hon var.
Ja. Mm. Hon är fortfarande top of mind för mig.
Ja.
Så är det med det.
Mm.
Men okej då. Sandra Nordin.
Ja, exakt.
Du, jag tänkte att vi skulle prata lite om din sång. Mm-hmm. För det känns som att den har gått in nu, kanske för att du jobbar med nya producenter, men det låter annorlunda.
Ja.
Varför det?
De här två låtarna som du har fått höra så sjunger jag ju väldigt mjukt. Och det, ja, men det var roligt. Så de här, den ena låten som heter Dra åt helvete, då hade jag som tänkt först att den skulle vara mycket argare. Och så började Pontus och Petter med en annan idé som jag först tyckte var jättedålig. Men så tänkte jag, eftersom jag har bestämt att de ska få bestämma, så tänkte jag, nu gör jag som de säger. Och då ingick det i den idén att jag skulle sjunga sådär mjukt. Så då gjorde jag det. Och då blev det jättebra, faktiskt, tycker jag. Alltså det blir en, det får en helt annan mening. Orden får en helt annan mening när det sjungs på ett sånt mjukt sätt. Sen vet jag inte, jag har fortfarande inte liksom prövat att sjunga på det sättet live. Så jag vet inte om det är så jag sjunger. Men jag sjunger så på inspelningar i alla fall, delvis.
Det känns lite som minerad mark att fråga vad den låten handlar om. Dels för att jag tänker att den är ganska tydlig, men alla kanske inte har hört den. Men
nej.
Kan du berätta?
Nej, just nu har ju ingen hört den när vi pratar. Sen får vi se vem som har hört den när du släpper det här avsnittet.
Just det.
Ja.
Men kan du ändå berätta?
Ja, absolut. Alltså,
det taggar in lite i det vi har pratat om, antar jag.
Ja, säkert. Själva den refringen, bara det här, du kan dra åt helvete. Du kan dra åt helvete. Den har jag haft med mig jättelänge. Den kom jag på en dag när jag var ute och gick med hunden. Sen tog det ganska lång tid att komma på vem det var som skulle dra åt helvete. Men så hade jag var i skärgården och på så skrivarhelg. Och så tänkte jag, nu måste
det här
skriva klart
väldigt den. Spännande. Alltså själv då? Eller?
Nej, faktiskt med ett gäng andra kreativa människor. Så här, konstnärer och författare etc.
Aha.
Ashärligt.
Det lät som någonting man vill vara med om.
Ja, verkligen. Det vill du.
Ja, fan.
Ja, jättekul. Men så tänkte jag, men jag hade bestämt att jag skulle skriva klart den låten och en till. Och då blev det som att så här, jag tänkte nog, nej, jag kan inte skriva om det här är så tråkigt. Det blir så meta liksom. Ska jag skriva en låt om min egen så här, ångest för att så här, gå ut i världen liksom? Vem bryr sig om det liksom? Så. Men så tänkte jag, men jag skriver klart den i alla fall. För att det handlar ju såklart om så alla rädslor. Allt som är läskigt med att så här, gå ut och från att ha levt en ganska så här, under en skyddad varm filt liksom, så ska man gå ut och så här, möta eventuellt hat och så vidare. Och då blir liksom dra åt helvete som ett litet mantra för att man ska klara av det och våga det. Men sen är den verkligen bara väldigt, väldigt ärligt skriven rakt ur mitt eget artisthjärta. Men sen har jag märkt att även andra som inte är liksom offentliga personer ändå kan relatera väldigt mycket till den texten. Jag spelade då in en video till den för 2 veckor sedan. Och då,
superdyr.
Ja, men ändå. Visst, det kostar lite. Ja, men då hade jag med 10 olika kvinnor i den casten av liksom olika åldrar och som representerar olika delar av vårt samhälle. Några andra artister är med också, men några har inte alls liksom den sortens offentliga jobb. Men alla kunde liksom relatera jättemycket till detta. Och jag tycker man överbevisas gång på gång om det. Att ju mer liksom sant och ärligt och liksom exakt du skriver utifrån din horisont, som du ibland tror är bara din horisont, desto lättare har andra människor att ta till sig det. Istället för att man ska typ gissa om resten av världen liksom, så berättar man exakt själv vad det är man ser och känner. Och eftersom vi alla är då människor så är chansen ganska stor att andra människor kan känna sig hemma i det. Liksom. Till en viss gräns vill jag tillägga att det är så här, typ när Jackson Brown skriver en låt om så här, roddare, så kanske inte alla kan relatera till just det. Då, liksom. Men ja.
Har han gjort det?
Ja.
Okay.
The Loadout. Det är jättekul. Han har en låt som handlar om så här, hur hårt de jobbar. Hans roddare säger, working hard for the minimum wage. Det är så här, men betalar de lite bättre då, så slipper de minimumlön.
Ja, men nu är det så han jobbar.
Ja, det är, fast kan han skriva om det.
Har du fått frågan om Så mycket bättre?
Ja, inte första året, men typ andra och tredje. Alltså jag vet, nu blandar jag ihop åren, men till först sa jag nej för att jag kände att jag inte liksom var på en plats där jag hade någonting att presentera. Liksom. Och det känns som att det programmet, de som gör det bra, det är de som har en väldigt så tydlig idé om vad de håller på med själva, som de kan liksom ta in i de andra artisternas låtar.
Mm, just det.
Just då när jag fick frågan först, då hade jag liksom ingen sån känsla. Så då sa jag nej. Och sen nästa år så sa jag, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Men jag vet att jag har varit liksom med i diskussionerna ett par år. Och velat, men sen har de tagit någon annan ändå. Okay. För de gör väl så att de så kollar, jag tror de kollar var landet ligger lite först. Och sen så, men nu har vi en sån person. Ja, men då ställer de så här frågan rakt av. Eller, för de som kör ett varv när de bara kollar tillgänglighet och vilja, tror jag. Så, och det, i det ledet har jag varit med ett par gånger.
Tackar du gör ifall de ringer nästa sommar?
Ja, absolut. Mm. Det är.
Det här blir väldigt abstrakt nu, men heter hon Anna som är gift med DJ Sleepy?
Sara? Mm.
Är hon typ producent för det?
Ja, någonting sånt. Ja, okay. Precis. Jag har träffat henne, men jag känner henne inte.
Nej, inte jag heller. Jättegråbogangsta. Jag hälsade på henne på Anna Ternheim-grejen här.
Mm. Ja, hon är kompis med Titio, och Titio är ju en nära vän.
Vadå, nära vän till dig?
Titio, ja.
Ja, mm. Ja, okej. Okay. Härligt. Mm. Vad tycker du om hennes nya skiva?
Jättebra.
Kul.
Jag har varit med väldigt mycket liksom i den processen och varit liksom bollplank från början. Så för det första tycker jag att det är så otroligt skönt att den har kommit ut. Det är nästan lika skönt som att min egen skiva kommer komma ut. Liksom. För att men hon har ju verkligen så här tagit en vinglande väg. Men jag tycker det blev jättebra till slut.
Jag tänkte faktiskt jämföra era skivor, för det känns som att de har tagit lika lång tid.
Och, ja, precis. Ja. Ja, men där har vi suttit, vet du, och så här, haft så här psykologsamtal med varandra.
Ja, vad fint. Ja. Mm. Jag tycker mycket om er båda, ska ni veta.
Ja.
Om ni bryr er om vad jag tycker.
Ja. Mm. Det viktigaste är ju att vi tycker om varandra, sen kommer ju du liksom i ändå lite andra hand.
Okej, okay. Ja, jag fattar. Mm. Jag tänker bara, alltså det är ju allmänt känt att du hade dina New York-år. Liksom. Mm. Hur många år var det? Tre. Ja. Hur är det att komma hem? För att jag tänker att man lite grann, du vet ju inte vad som har gått på tv så att säga.
Mm, alltså, fast det vet man ju.
Ja, okej. Okay. Ja. Är det ingen sån liksom grej? Alltså förstår du vad jag menar?
Ja, jo, jag fattar vad du menar. Ja, men det kan ju bli lite så här, typ jag kom hem någon vinter då när Björn Gustafsson hade fått sitt stora genombrott.
Mm.
Och då var det så här, man bara, va? Vem? Vad hände? Så. Mm. Men sen så kom jag ikapp rätt fort liksom och så här, ja. Men i stort så, nej, det blir ju inte så. Alltså det är ju inte så, man är inte i ett annat universum helt liksom, såklart. Dels för att det finns internet, och sen för att även när jag bodde där så åkte jag ändå hem till Sverige liksom kanske 3 gånger om året och spelade eller gjorde grejer liksom. Så nej, det var nej, inte riktigt så där. Lite tråkigt. Så här, om jag skulle bo någon annanstans någon gång länge, då skulle jag nog vilja vara någonstans där saker är mycket mer annorlunda än vad de är i New York. Eller så grejer är såklart att det är jättestor skillnad på New York och Stockholm, men ändå inte. Alltså det är ändå så här mycket som man kan relatera till i kulturen, och folk förstår ungefär vem du är om du berättar att du är från Sverige och vad du håller på med. Liksom.
Mm.
Så.
Det är inte Mogadishu. Så
nej,
att säga.
Nej, precis. Mm. Så att, men om jag skulle bo någon annanstans så skulle det vara någonstans där det liksom, åtminstone ytligt sett känns mer annorlunda från början. Liksom.
Så som, om du är tvungen.
Om jag är tvungen.
Top of mind.
Ja, men kanske Bangladesh då.
Ja.
Ja, för att där har ju nu, det finns en skola nu i Bangladesh som är uppkallad efter mig. Jag kanske borde borde åka dit och checka läget.
Okej.
Okay. Jag spelade in ett tv-program förra året som heter En resa för livet.
Just det.
När vi var i Dhaka. Det gjorde vi då under SOS barnbyars flagg. Men när jag var där så träffade jag en man som jobbar med en annan organisation som heter Lido Street Children. Och träffade en tjej som han har jobbat lite med där som heter Mim, som då var typ 15 och höggravid när jag träffade henne. Och som sen födde ett barn där liksom i slummen. Och då skickade jag pengar till henne så att hon kunde gå på så här check-ups och få föda på sjukhus och bla bla, allt sånt där. Och sen har jag fortsatt liksom lite så gott jag kan och så skramlat in lite pengar till Lido. Och det här är då lett till att så här Forhad då, som är liksom chef för den organisationen, han är så här Ja, vad fint att du skickar pengar. Nu ska vi starta en skola här. Och då ska, vad tycker du blir ett bra namn? Så här, Marit Bergman School for the Children. Är det bra? Så, ja, visst.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Ja, men så det är väl kanske rimligt att kanske följa upp detta lite.
Jag tog dit och kollar, reppa lite.
Ibland. Ja, precis.
Mm. Ja, bra.
Men ja, annars, jag vet inte. Lite var som helst.
Är du rastlös?
Nej, det kan jag inte säga. Jag känner nog... Om jag ska vara realistisk så tror jag att jag kommer bo i Bredäng resten av mitt liv. Faktiskt.
Tror du det?
Ja. Mm. Kanske en sejour här och där, någon annanstans. Men jag trivs ju otroligt bra där. Och jag... Det är också lite där, så här att rid yourself of want.
Ja, just det.
Lite som när jag bestämde mig för att jag inte skulle vilja vara popstjärna längre. Liksom. Och bara att så här, ja, man bestämmer sig för att man kollar runt, vad behöver jag och vad har jag? Ja, jag behöver någonstans att bo. Mitt barn behöver gå i skolan. Jag behöver vänner. Jag tycker om att bo nära vatten. Jag tycker om att bo nära natur. Jag tycker om att träffa då och då mycket människor. Så jag vill gärna vara nära något slags stadskärna. Liksom. Och då har jag ju precis allt det där. Och kanske att så här, behoven ändras någon gång i livet. Liksom. Men just nu så är det så här. Jag har ju precis allt jag behöver där. Och om man då liksom kommer på det. Och slutar då liksom hitta på att man ska vilja någon annanstans, så känns allting mycket lättare. För det är ändå så här, för att bli lite klyschig nu då, men det är ju lite så här folksjukdom att vi ska hela tiden så här sträva efter mera och bättre och kapitalismens kärna, va?
Mm.
Det blir som en politisk handling att inte vilja mer.
Ja, visst. Och det är ju fantastiskt. Mm. Men jag tänker så ganska ofta, fast så konsumerar jag ändå liksom alldeles... Mm. Alltså helt sinnessjuka grejer.
Ja.
Det tänkte jag också på att det var en så här tidsmarkör från ditt sommarprat. Att du pratade om Marc Jacobs,
ja,
i precis. Typ 10 minuter.
Ja, verkligen.
Det hade du ju inte gjort idag.
Nej.
Även om du hade velat prata om Marc Jacobs i 10 minuter så hade du inte gjort det.
Nej.
Eller?
Nej, precis. Nej, men då blir att det där är ju färgat av sin tid. Att då var det så här... Nej, men jag tror min tanke var väl att helt enkelt... uppvärdera det som vi brukar betrakta som kvinnors intressen. Liksom. Så, sen tog ju det där liksom, hela den så här, mode, det svenska modeintresset, eller man ska säga. Alltså det blir som att, det känns som att det blev så här, upplåst åt alla möjliga konstiga håll. Liksom. Men just där och då kändes det som en så här viktig grej att prata om.
Det är ju lustigt också hur cykliskt, eller liksom, på ett sätt, jag ska släppa sommar snart, jag lovar, men jag tänker att det faktum att du tar Ebba von Sydow i försvar där, vilket ju var dåtidens Sara Larsson, kan man säga.
Ja, precis.
Och det är ju deppigt på ett sätt att det har gått 10 år, men det kommer fortfarande en ung tjej i media.
Mm.
Och så ska hon skjutas ner något så in i helvete.
Mm, precis.
Och att det inte har hänt någonting där.
Nej, precis.
Det kanske
på ett plan så har det ju inte hänt någonting då, eftersom det fortsätter att hända. Liksom. För samtidigt så känns det som att det finns ett helt annat så här, stöd kring en sån som Sara än vad det kanske fanns då. Liksom. För det finns så många som så här, sluter upp bakom henne och som tycker också att det känns viktigt. Och också om jag jämför mig själv sen när jag själv släppte min första skiva. Liksom. Och då var jag alltså... Utan övriga jämförelser med Sara Larsson, för hon är ju på en helt annan nivå än vad jag någonsin var eller kommer bli. Liksom. Men mekanismerna är ju de samma. Liksom.
Vadå, att, menar du att hon är... Varför är hon på en helt annan nivå?
För att hon är så enormt stor. Alltså, nu säljer inte hon skivor längre eftersom man inte säljer skivor. Men hon är ju verkligen otroligt lyssnad på, om man säger.
Mm.
Nej, men mekanismerna är ju ändå de samma. Att det är så här, ung tjej kommer ut, så här, försöker låta lite. Och alla bara, håll käften, liksom. Parallellt med då att så här, jag blev ju såklart hyllad också. Fast det var ju ändå så här, jag fick ju väldigt mycket emot mig också. Väldigt så här, hårda grejer mot mig. Just då så var det så här, då var ju jag tvungen att verkligen leta reda på själv, liksom ett nätverk av andra tjejer. Och fråga liksom, vänta, hur är det för ni också det här? Det här verkar skitkonstigt. Alltså jag sjöng en låt och nu vill han våldta och döda mig. Liksom. Vad är det liksom? Så då har ju liksom jag och andra byggt väldigt mycket så här, ja, systerskap och nätverk sen dess. Så nu för Sara så känns det ju som att, jag känner inte henne så jag vet inte hur hon känner. Men liksom, det känns ändå som att hon har lite armar utsträckta att falla in i. Liksom.
Mm.
Och det skulle jag säga att det fanns inte på samma sätt för 10 år sedan. Liksom. Så att det händer grejer ändå.
Ja, jag hoppas det. Jag lyssnade på hennes podcast när den kom. Det var väldigt, väldigt otroligt spännande. Så här, jag kastades tillbaka 28 år i tiden när så här, hon håller på att spela in podcast med sin kompis över Skype. Ja. Och så kommer hennes pappa in och säger att det är mat.
Ja, så här. Det var fint.
Ja, vi ska äta nu. Ja, men jag gör podd. Ja. Du, nu är det mat nu. Ja. Alltså, så här. Ja. Och snart är vi där med våra barn.
Ja, verkligen. Mm. Jag undrar vad de kommer göra. Hitta på.
I don't know.
Ja. Vi har fortfarande, vi skulle prata om Dalarna, sa du. Det har vi inte alls gjort.
Nej, jag vet inte. Vad ska vi säga om Dalarna?
Ja, vad undrar du?
Ingenting egentligen. Nej.
Du ville bara prata om det. Liksom.
Nej, jag vet inte. Nej. Hade du det bra när du bodde i Dalarna?
Nej, inte värst.
Nej.
Eller jag hade det bra. Det var både bra och dåligt. Mm. Nej, men jag hade det ganska svårt att så här, hitta. Jag kände mig ganska annorlunda. Liksom. Jag blev ganska retad i skolan från typ ettan till femman.
På vilka grunder?
Först för att jag luktade häst. Och sen för att jag tyckte att det. Alltså jag tog nog åt mig väldigt mycket. När folk retades så slogs jag tillbaka. Vilket ju var jättekomiskt eftersom jag var så här en. Ja. En tvärhand hög liksom, på alla de stora barnen. Så det var väl kul liksom, att reta mig. Men sen så var det också, vi hade så här, en hierarki i vår klass som gick väldigt mycket ut på att en tjej bestämde över alla andra. Och hon gillade inte mig, så då bestämde hon att alla andra inte skulle göra det heller. Sen flyttade hon till en annan stad när jag gick i femman. Och då ändrades allting liksom, nästan som över en natt. Men det som ändå var härligt med att bo där, det var dels att jag hade hästarna. Inga egna hästar, men jag hade liksom ett stall att gå till. Där det var en helt annan gemenskap än den i skolan. Och sen det här med fantasin. Liksom. Jag tänker att mycket av det jag gör idag skulle jag nog aldrig ha gjort om jag hade bott i en storstad. För att när du inte har så mycket intryck och ingen liksom serverar någonting åt den, så blir du ju tvungen att hitta på ditt eget. Så att man är van att så här, ta tag i saker själv. Liksom. Så det var nog det som jag tyckte var bra med det.
Jag märker att när jag förklarar min uppväxt så är den lite liknande. Alltså, fast du hittade ju ändå i gymnasiet, det var jävla bra.
Ja, fantastiskt.
Att du gick musikgymnasiet i Västerås.
Ja, gud ja. Alltså, det var ju som att så här, få ett liv plötsligt. För då, på den tiden så fanns musiklinjer bara på 10 orter i landet. Så man var i princip tvungen att flytta långt hemifrån för att få gå.
Var du tvungen att sjunga upp för att få komma in där?
Ja, jag tror det var blandat betyg och så inträdesprov då. Då fick man väl spela en bit eller vad det var. Men eller
du,
sjunga.
Men du minns inte vad du gjorde?
Jag tror jag körde någon egen låt och sen så Mercedes-Benz säkert. Det var den eran.
Mm, a cappella.
Ja.
Den ska kanske göras a cappella.
Ja, jag har inte. Nej, precis. Jag vet, har man någonsin hört den?
I någon annan
instrumenterad. Liksom.
Kanske dags nu.
Ja, exakt.
Jag tänker också att idag, om man växer upp på en sån där ort som vi gjorde.
Mm.
På den tiden så hade man ju inget sammanhang. Jag funderade till exempel på, jag kom på att jag gick på breakdance-kurs.
Nej, vad kul.
Ja, 1987 då kanske. Ja. Åkte till Eskilstuna helt ensam.
Ja.
Satt på buss.
Oh.
Ja, vad det nu hette. Liksom, och så gick jag dit och var, du vet, lång och gänglig och alldeles hade ingen koll på lämmarna. Och alla Eskilstuna-breakare var ju liksom, de hade ju fattat, de kunde ju liksom.
De var jättekola.
Mycket, mycket coolare. Jag var så dålig. Och kom dessutom, jag kände ingen, du vet. Jag var så ensam. Och så satt jag där på bussen hem också. Men idag så kanske man liksom, då hittar man ju sina breakdansare på breakdance.net.
Så får ni så dansa för varandra över Skype.
Ja, kanske.
Ja, men det är klart, det är mycket mer så.
Jag hoppas att
nu än vad det har varit förut, såklart. Liksom, att alla som känner sig ensamma kan hitta fränder på gott och ont.
Mm.
Alltså, verkligen på gott och ont. För att det känns som att allt det här som händer nu med liksom, den här jävla liksom, terrorn mot flyktingförläggningar och så vidare. Det är ju understöds ju. Det blir ju väldigt mycket lättare då för alla så kallat ensamma galningar att liksom gå ihop och vara galna tillsammans.
Ja, visst. Mm, absolut. Ja. Och Per Gudmundsson som, jag vet inte, han har tappat det.
Ja, är det på Twitter idag? Eller?
Ja, igår kväll.
Jag har hamnat ur Twitter lite ändå. Jag tyckte väldigt mycket om det ett tag. Men nu vet jag inte riktigt vad jag ska ha det till.
Nej, du hade ju väldigt mycket liksom en mission med ditt twittrande.
Hade eller, jag?
Ja, du var väl en av de första med att låna ut ditt konto.
Ja, just det, så ja. Ja, precis. Mm.
Du hade liksom en politisk tanke med det.
Ja, jo, men det hade jag nog.
Nu har alla andra snott det, så...
Ja, eller? Men det var nog inte, jag tror inte jag kom på det själv. Jag hade nog sett någon annan göra det, fast typ Amerika.
Okay.
Det är som alla idéer som folk nu tillskriver mig, så här, med popkollo och sånt. Det fanns ju innan mig också.
Ja,
okay.
Ja, för popkollo är också din, alltså i mytologin.
I mytologin är det mitt verk, ja precis.
Yep.
Men det, när vi, jag och mina medmusikanter kom på att vi skulle starta popkollo, då fanns det redan så här, Rock Camp for Girls i USA.
Okej, okay. Men skit är ju
det. Mm. Ja, men alla idéer kommer ju... Alltså, det är kul tycker jag när man blir vuxen. Att man förstår det där mer och mer. Att man tror att... Så här, när jag var liten då hade jag nog mer en bild av att så här, det fanns så här, enskilda genier runt om i världen som satt och var så här, helt geniala på eget bevåg. Och sen bara gick ut i världen och var det. Och sen nu inser man ju verkligen att så här, alla idéer har ju med andra idéer att göra. Så. Sen så kan det ju... Så här, om ingen har hört talas om ett, så här, ett musikläge för sig förut, och det är det första de hört talas om, så tror de ju såklart att det är min idé. Liksom.
Mm.
Men kanske inte fanns musikläge för sig på typ 1700-talet.
Det tror jag inte. Men du, det har ju väl blivit helt gigantiskt också?
Ja, i år tror jag att det var läger på 12 orter i landet. Och det finns ju liksom nästan överallt.
Kudos.
Thank you.
Ja. Du, jag tänkte att jag skulle ställa mina två standardfrågor alldeles strax. Ja. Men om du vill, för att jag är så fruktansvärt kissnödig.
Ja, det där med fruktansvärt. Ja. Har du tagit det från Hasse Alfredsson?
Nej, jag vet inte vad jag har fått ifrån.
Ja, men det är jättekul. Jag kommer inte ihåg vilken av hans historier på Blommig falukorv.
Okej.
Okay. Nu är det någonting han säger, fruktansvärt. Alltså, det är så roligt. Jag måste kolla upp vilken det är. Fruktansvärt någonting.
Vad kul, för jag är inte uppvuxen med den alls.
Nej, men jag tänkte om du hade spelat det för ditt barn.
Nej.
Då kissar nu.
Ja, men kan inte du skriva ett vykort till någon under tiden? Så får vi se ifall det blir ett inslag som vi behåller.
Okej. Okay. Jag kanske ska låta här samtidigt som jag skriver. Men jag vet inte vem jag ska skriva till riktigt. Jag kanske ska skriva till någon som jag inte hör av mig så ofta till. Det var svårt. Eller så om man ska skicka liksom någon komplimang till någon som man tycker om, som man inte känner. Kristoffer, det är jättesvårt. Jag vet inte vem jag ska skicka till.
Nej.
Då tänker jag så här, antingen att jag ska skicka till någon som jag inte hör av mig till så ofta.
Mm.
Eller så tänker jag att jag ska skicka som en komplimang till någon som jag tycker om. Men jag kan inte komma på någon jag tycker om. Jo, men jag tycker om massor, men liksom... Vad blir det liksom inte fånigt? Vem skulle behöva höra något fint liksom, som man gillar?
Jag vet inte, men det var någon som postade en sån här lista om vad på Facebook eller vad fan det var.
Ja.
Den var ju så jävla förnumstig, men just att det här med komplimanger, att det är någonting som, om man är en framgångsrik person, då är man en sån som ger komplimanger.
Ja, men det tror jag absolut på.
Ja.
Det där kunde vi ha pratat mer om, men nu orkar inte du prata mer. För nu
känns
du har så här lostigt
här.
Ja.
Men problemet är att vi måste snart sluta.
Ja.
Vi har pratat så jävla länge.
Ja, för jag tycker det kan vi ta nästa gång. Då kan vi ta när vi kanske ses någon annan gång. Men så här, makten i att hjälpa. Och det hör lite ihop med att, så här, att vara den som ger en komplimang. Eller att vara den som säger något snällt. Eller som, någon som hjälper någonting med någonting. Det gör ju att man själv känner sig bättre. Och också att man ställer sig själv i en position där man faktiskt... Så här, jag är stark. Jag klarar av att hjälpa dig. Det där kan man tänka mycket på så här, kring hur saker funkar. Med flyktingkrisen och så vidare.
Verkligen.
Så ja, men nu kom jag på. Nu ska jag... Okej, jag skickar ett... Jag skickar ett vykort till två av dem som jag jobbar med i Farsta nu. På ett asylboende där. Som jag har en låtskrivarkurs på... Ett ställe där, och då är det är lite löst liksom, vilka som är med i den här studiecirkeln eftersom folk kommer och går så mycket. Men det är i alla fall två stycken som är ständigt återkommande. Saida och Rebas, de kan jag skriva till.
Mm. Vi kan göra så här, jag kan ge dig ett frimärke.
Ja.
Och det där, så får du ta med dig det.
Ja,
så får du skicka det till vem fan du vill.
Så kan vi göra, så kan jag fota det och ge till dig.
Fint.
Ja.
Ja, så följer vi upp i sociala medier.
Ja.
Vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera en bok som heter Vid varje ögonblick är vi fortfarande vid liv.
Ah.
Av Tom Malmqvist.
Just det.
Som är en ganska ny bok som handlar om, den är då baserad på verkligheten. Hans fru var gravid, höggravid, när de fick reda på att hon hade cancer. Så här akut, no turning back. Så att han sprang liksom i tunnlarna under Karolinska mellan neonatal och cancervård. Liksom. Och barnet levde, men hans fru dog. Så att han har skrivit som en väldigt så intensiv typ dagbok från hans liv kring detta. Ibland känns det så här fånigt när man pratar om den sortens böcker och säger att den är så välskriven, för det kanske är ointressant liksom, men den är verkligen verkligen, verkligen välskriven och skitsorglig såklart och jobbig, men en riktigt bra bok, den vill jag rekommendera. Och så vill jag rekommendera, kom jag på något helt annat då, att odla sin egen chili, för det blir så jävla mycket godare än att köpa chili, och det kan ju typ alla göra, så man kan ha en chili i fönstret.
Verkligen.
Gott.
Mm. Och fint.
Och kanske. Fint också dessutom. Mm. Precis.
Mm. Mm. Vad gör du med din chili?
Jag har den i allt. Liksom. Jag brukar käka så här, macka med ägg och surkål och chili. Väldigt gott. Och ja, typ på allt har jag chili.
Vem tycker att jag ska intervjua?
Jag tycker du kan intervjua Nabila Abdul Fattah. Som är aktivist kanske i första hand. Har skrivit en del också och en gång i tiden rappat och har gjort något spoken word framträdande, men hon har en intressant historia och är en väldigt intressant person. Men jag vet inte om hon skulle tacka ja i och för sig, men du kan ju pröva.
Tack så mycket för att du tog dig tid.
Mm.
Jag tänkte också att jag glömde säga det, att om jag någon gång, för att jag vet inte, du, som du ser, jag när ju en dröm om att någon dag liksom ska ta tag i den där rockstjärna-ambitionen. Mm. Jag säger det nu, jag kanske inte kommer stå för det sen, men jag tänker att om du skulle vilja recensera det i något forum, så får du gärna göra det som comeback.
Ja visst, men jag är ganska bra på att ge feedback som leder vidare.
Men det kan jag tänka mig. Mm. Du, stort tack.
Tack så mycket.
Det där var Marit Bergman, och om du lyssnar genom Acast kan du nu kolla hennes video till låten Dra åt helvete. Annars finns den på ett YouTube nära dig. Och vill du se henne live så spelar hon i våra tre största städer nu i januari. Med det vill jag tacka för att du har lyssnat och önska alla lyssnare en riktigt härlig julhelg. Tack till redaktör Lovisa Olsson för klippning, och du ska också få en härlig jul hoppas jag. Vi hörs om en vecka, då med den excentriskt passionerade Johan Lindeberg, känd från J. Lindeberg till exempel. Puss och kram!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.